Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Välkomna till Ekstedt Sport. Och jag sitter här med Mats Strandberg. Hur mår du?
Tackar. Jag tackar som frågar. Jo, det känns bra.
Det var kul. Ja. Vi hade som grej under kanske ett års tid att du skulle försöka komma ihåg vad var för artist och vad låten hette i vår signaturmelodi. Och nu har vi inte frågat det på över ett halvår. Det är dags att fråga igen.
Vi tar dem ett halvår igen.
Han försöker komma undan alltså.
Ja, jag vet. Men hur mår du då, Olle?
Jag är lite svettig bara. Jag känner som att jag har vallningar och kommit in i
Vi kan väl beröra det direkt att Olle har alltså skurit bort sina ögonlock, eller i alla fall skurit i ögonlocket och lyft dem.
Jag tänkte att ögonlock är övervärderat. Det är töntigt att sova med ögonlock, så jag tänkte att det är coolare att sova utan ögonlock.
Men du har ju kvar ögonlock.
Ja, jag skojar.
Men du har ju du har i alla fall varit skurit i dem.
Ja.
Och det är inte på grund av estetiskt, utan på grund av att du...
Lite både och.
Att om de ramlar ner,
ja,
då hade du blivit blind.
Det hade blivit vad som Ernst-Hugo Järegård. Han såg ju inte. Han åkte ju ner.
Vi pratade om det. Vi spelade fotbollsgolf, jag och Olle, förut. Att om Olle skulle ha fotbollstränare, så kunde han varit tränare med Tord Grip och Tom Prahl. För det var också bara två springer.
Men Carl Gustav Lindstedt då?
Ja, just det, han hade behövt.
Han är född på Kungsholmen 1921.
Ja. Vad heter tjocka sonen då? Pierre Lindstedt va?
Ja, ja, precis. Lever Pierre Lindstedt?
Jag tror inte det, hörru. Han kom lite snett under farsans enorma paraply,
ja,
och nådde aldrig upp till de förväntningar kanske som farsan
hade. Nej, det
hade
kan inte varit lätt. Han spelade ju Bulten i Bo, va, i Emil i Lönneberga. Ja. Alltså när det blev slagsmål.
Vadå, har Pierre Lindstedt Bulten i Bo?
Jag tror han var med i gänget som slogs i alla fall. Ni vet, när Alfred, när det blev liksom, de blev fulla.
Och sen blev de polare efter det, va?
Ja, det vet inte fan vad det blev. Ja, de kanske höll om varandra efteråt. Men det var hans största roll, Bulten i Bo.
Men det här med Lennart Jäker och alltihopa i Norrland, var han ju med också,
ja, ett tag. Han var Bengt Hans, ja. I Pistvakt.
Och jag tyckte han var rätt så bra, men mellan varven, han var med också i, vad heter det, Peter Flacks revy i Örebro, som jag såg flera år. Och där var han ju också bra, men skötte sig sämre mellan uppträdandena.
Okej, ja. Vi har lite info här på Pierre Lindstedt. Han lever alltjämt. Han är född 15 augusti på Dalarö 1943, mitt under brinnande krig, och är son till Carl Gustav Lindstedt och Tully Johansson. Ett märkligt namn. Hans make heter Karin.
Det är ändå kul, för Lennart Hylands fru heter ju Tuss. Och här var då Tull och Tuss.
Nej, Tully.
Tully,
ja. Ja, men Tully och Tussi.
Tuss var från Norge.
Jaha.
Ja, Tully vet jag inte vad.
Så att Hylands kontakter med Norge var ju jättestarka. Han var lika stor i Norge som han var i Sverige.
Det var så, sändes hörnan där också.
Det gjorde det, parallellt i Norge. Så att när han kom till Norge, som ju inte har samma avundsjuka som Sverige, så trivdes han väldigt mycket bättre i Norge än i Sverige. Där avundsjukan inte bara på Sveriges Television och Sveriges Radio var enorm, utan också i det svenska samhället. Men i Norge så är man mera tillåtande och beundrande av sådana som har lyckats i sina karriärer. Så att för Hylande passade Norge mycket bättre än Sverige.
Och det är så kul i Norge, för att de kan ju förstås inte ha någon underhållnings-tv själva, för det blir ju bara dåligt. Så man förstår ju att de behövde Hyland. Men det är så kul, alltså, norska språket är ju roligt på många sätt. Och jag fick lära mig att, ja, det ser om ni kan, jag gick in i ett rum för jag hade lärt mig ett ord som var så roligt. Alltså en skidort, alltså kanske 100 främlingar, så fick jag feeling. Så sa jag ska knusa er alla, sa jag. Och jag fick ju ilskna blickar. Vet du vad jag ska knusa er betyder?
Men vi knullar.
Nej.
Nej, tvärtom.
Krossa. Förgöra, krossa.
Ja, tvärtom.
Tvärtom, vad var det?
Ja, tvärtom.
Ja, men alltså, krossa och
ligga, va?
Och ligga, det är ju motsatser kanske.
Just det. De är roliga i Norge.
Ja, men ska vi lyssna på Kalle Halvarssons rap?
Ja.
Hur det lät.
Nu kör vi! Skitsamma, det är Kalle på micken. Det är jag som har riktigt storlek på picken. Petter Nocke, vem fan är du? Du har ju lika stora beatset som Bryntes fru. Lägg av, det är slut. Du har ingen stil. Du har kraschat din karriär som du kraschade din bil. Och Kläbo, din lilla skit. Hör nu, jag tänker bara säga så här. Fuck you!
inte på hela jorden. Who the fuck is Norway?
Är att han ger sig på Kläbo och att han är på Nortung som är så otroligt framgångsrika när han har liksom, vad har han vunnit, ett stafett
Halvarsson är ju patetisk nästan. I en sån liten sport har han lyckats så jäkla dåligt, men ändå blir så omskriven jämt av någon anledning. Kanske för att han säljer av någon anledning tidningar, jag vet inte.
Men han är ju välhängd som en oljecistern, enligt... Vad säger man?
Enligt vem?
Vad säger
man? Hur kan
man?
Du veta det?
Fan, jag börjar tappa ord.
Ja.
Enligt utsagor, säger man väl.
Enligt utsagor.
Jag börjar tappa... Jag är jätte... Grabbar, för att driftan samlar. Jag har börjat tappa ord och jag har börjat blivit dålig på att formulera mig.
Kan det vara frontallobsdemens?
Det är det jag är orolig för.
För det är ett tidigt stadium då, och då också är det så att mat man tycker är god tycker man helt plötsligt är äcklig. Och man blir aggressiv mot folk och oförutsägbar och sen så dör man till slut.
Okej, men de två faktorerna, de bockar jag inte i.
Ja, aggressiv mot folk, det förstår jag
och
ju.
Och det blir jag inte.
Det förstår jag, men just det andra, att man äter mat och tycker att det går till ena dagen och smakar äckligt den andra dagen, det fattar jag även nog sämre. men Hyland vart ju aggressiv på dem på äldre dagar. Men han bodde ju i Norge på ett jätte... Deras Åre, vad heter det stället?
Trysil. Det var där jag sa Knuse förresten.
Varje vinter var han i Trysil. Han bodde gratis där med sin familj faktiskt. För att han var en sån otrolig attraktion på stället, på hotellet. Bara Hyland var där. Så att han fick åt gratis och käka gratis. Bodde gratis hur många nätter som helst. Sen körde han också Renault gratis. Alltså han hade Renault, typisk utländsk bil.
Men det är ju fransk.
Volvo, otänkbart. Saab, otänkbart. Avundsjukan. Men Renault, den franska bilen, värdesatte Hyland som utlänning.
Varför ville han inte köra Saab eller Volvo då?
Han fick inte den gratis.
Ja, han fick den inte gratis. Ja.
Inte ens bensinen kostade. För han fick alltså bensinkort utav Renault, körde gratis. De värdesatte honom som person, vilket ju Sverige.
Och det här med att man var public service anställd och att man inte ska ta mutor och sådär, det var ingenting som var på tapeten på det. Om det.
Ja, det är så här att det är en australiensisk affärsman som har haft eller har kommit på en egen idé. Och där har väl varit lite grann på tal förut på tapeten. Men han vill införa ett mästerskap där man får ta precis vad man vill.
Precis, fritt framför doping alltså.
Alla som vill får ta vad de vill.
En hange någonting, va?
Aaron Dosa har ju då kommit på det. Det heter tydligen då Enhanced Games. Vad tycker du om idén? För de grenar ska vara med är friidrott, simning, tyngdlyftning, gymnastik och kampsporter.
Ja, alltså det är väl dopinggrenar alla utom gymnastik egentligen, va?
Det vet jag inte.
Man kan väl gå på en bar odopad lika väl som dopad. Det är
en väldigt dålig idé. Va? Jag läste lite om det där och det är klart att det kommer ju inte att hamna i så god jord det där. Va? Så att det är många som har gett sig på idén överhuvudtaget bland de etablerade, jag menar inte bara förbund utan också idrottsmän, och tyckte att det var en urusel idé.
Ja, många har ju tänkt på det här och Aaron Dosas då argument för att det ska bli av är ju att man kan inte se utan doping. För om man tittar på, vad heter hon, Griffin där.
Griffith Joyner.
Florence Griffith Joyner, 1049.
Exakt, och så är det hennes då svägerska Joyner Kersey. Alltså
som har fortfarande världsrekord i sjukkamp.
Exakt, och sen så är då östtyskan Gabriele Reinsch diskusrekord.
Marita Koch då?
Hon är inte mer, men sen är det...
400 meter.
Jag vet inte, men ryska Natalia Lisovskajas världsrekord i kula och då Galina Tistjatkovas världsrekord i längd, där kommer aldrig gå att slå. Men enligt Aaron då så tänker han att jo, med doping då är lite sky's the limit. Han säger också så här: IOK har varit en enväldig stat som styrt sportvärlden i 100 år. Nu är oppositionspartiet här. Vi är redo för en kamp. Jag vet att de kommer spela smutsigt. Jag vet att de kommer hota oss. Men till sist och syvende vet vi att vi är moraliskt rättvisa. Säger Dosa till AAP. Enligt
låter som Liv-Torn ungefär.
Ja, alltså. Ja, lite samma.
Men den här filosofen Torbjörn Tännsjö, ni vet.
Ja.
Mm. Han propagerar för att han vill släppa dopingen fri. Han skriver så här, debattartiklar i DN och sådär om det. För han tycker att då är enda gången man kan veta att det är på lika villkor. Annars är det vissa dopade, vissa inte dopade. Är alla dopade så blir det sport på lika villkor.
Det finns en poäng. Åke Strömmer, han hävdade också det att... låt det vara tillåtet, då vet man vem som är bäst. Då.
Men jag tycker de missar en viktig poäng här. Och det är inte bara att doping gör folk koko. Det är bara att kolla på Ricky Brosch eller Marita Kock eller hon tjeckiskan som såg ut som en man. Alltså det finns exakt, det finns ju så många exempel på människor som blir som mår jättedåligt av det och som inte blir människor till sist. Utan,
eller någon... dör som Florence Griffith Joyner när hon dog ju väldigt tidigt.
De får väl svåra skador så att de dör i förtid, så tror jag det. Det blir ju en tävling att bli dopad på det bästa sättet.
Ja, men då, precis.
För de dyraste produkterna överhuvudtaget. Ja, så då kommer man ju fram till de som har resurser att skapa sig bättre förutsättningar att dopa sig effektivt.
Jo, precis. Men doping kommer säkert vara effektiv och du kommer säkert att hoppa högst och hoppa längst. Men doping brukar ju, eller har i alla fall hittills inte varit gynnsam för kroppen.
Och det jag har en kompis som just nu cyklar i Estland. Cyklar från Tallinn till Pärnu. Han träffade på en igår ute och drack bärs. Då sa han att vi i Estland är inte så bra på så många saker. Deras nationalsport förresten, det är att sitta på en, jag vet inte vad det heter, att sitta på en gunga och gunga så högt så att man slår volter. En jättekonstig sport. Men de är ju, han sa så här, i övrigt så har vi bara dopade längdskidåkare, till exempel Raoul Oli, Jack Mä, och så har vi dopade tiokampare. Till exempel han, vad heter Erkin Olo, som hade världsrekordet ett tag. Det var enda de har utöver den här gungsporten. Men det är ändå självinsikt.
Men att gunga på en gunga och liksom hela varvet runt låter ju väldigt otrevligt, tycker jag.
Ja, alltså då, välkommen Estlands nationalsport.
Ja, men du gungar och gungar och gungar och gungar. Det är liksom en mardröm, tyckte jag, när man gungade. Att bara man inte kommer för högt då, så att man liksom hela varvet runt.
Jo, men de kör hela varvet runt. Och sen ska man komma så högt som möjligt.
Vad läskigt.
Ja, jätteläskigt.
Alltså det står så här på Sports in Estonia, det är inte på Wikipedia. Keking då.
Just det.
It's a sport invented in Estonia by Aadu Kosk in 1993. I Estland så menas keek en swing eller en vad blir det, en volt eller en, man svingar sig. Målet är att passera över, vad är over the spindle då?
Ja, men då ska komma så högt som möjligt. Tänk alltså, motsvarande att någon går det här, vad heter det, limbo, när man ska gå under någonting.
Ja, nu ska man upp.
Det här är tvärtom.
Så då skulle jag som är lite satt, ja, jag skulle ju kunna komma ganska högt upp då.
Skulle du det?
Kan du hålla dig kvar då när du snurrar runt?
Nej. Då kan du sitta där uppe med din frontallobsdemens och njuta.
Tänk om jag glömmer bort hur man svingar.
Så tappar taget helt enkelt.
Ja, tänk om jag glömmer bort.
Det är om du sitter där och är på ett världsrekord i kicking och säger, vem är jag? Vad gör jag här?
Vad gör jag här? Och släpper. Jag släpper
dem
här.
Vem är jag? Vem är du? Ja,
ja just det.
Jag släpper och hamnar i
levande charader.
Hamnar i Estländska vis.
Kommer du ihåg Arja Saijonmaa? Vet du vem det är, Jesper?
Nej.
Jo. Det känns som att vi ska rulla det i en sån här
varför är hon så arg, sa de alltid.
Ja, just det.
Åh, gud. Så, tror du Olof Palme sa det första gången när, när han skulle ragga på henne? Att, för det var inte ryktet att Olof och Arja hade någon form av romans?
Det var det nog, ja.
Blev hon arg då när han kom?
Det tror jag inte.
Han var också ihop med Shirley MacLaine ett tag.
Aha.
Olof Palme?
Ja,
alltså innan Lisbeth då, eller?
Eller samtidigt.
Nej, det var samma med den här galan för... Eller var det ANC-galan kanske? Det var det.
Ja, men tänkte du så början på 80-talet, för ANC var ju 85.
ANC-galan var ju konsert. Det var ju Mikael ANC-galan
och
det,
ja, Lena P.O. var med också.
Det var då tydligen som det exploderade intresset mellan Shirley MacLaine och Olof Palme.
Men min morfar har ju berättat att Arja Saijonmaa var väldigt glad i spriten. För att morfar jobbade på Ericsson och de hade ju fabriker på Irland och det var i Frankrike och det var i Ronneby. Så morfar jobbade i Ronneby och på Irland ganska mycket. Så han åkte upp och ner. Och då hade Ericsson hyrt in Arja som någon sångerska / kuttersmycke / underhållerska även i bastun.
Hon var rätt snygg som ung.
Jo, hon så bra.
Jag tyckte hon var snygg som lite äldre.
Nej, men
också.
Som ung.
Ja, hon är väl fortfarande snygg.
Jag tycker som lite äldre också. Att hon
nej, inte i bastun va?
Hon var liksom med i bastun med grabbarna och liksom badade och allting och drack väldigt mycket sprit. Så fråga mig inte hur det gick. Jag hoppas att morfar brukar alltid
hon måste ha varit väldigt populär då.
Ja,
i bastun alltså, sprit och grabbarna och bastun, det låter ju fantastiskt.
Alltså varje gång morfar berättar sina historier från förr när han var i Thailand och allt vad det var, så kommer han bara till så gick vi fram till porten. Ja, sen blev det väl inget mer.
vad jag kommer ihåg
väl.
Min bästa bastustory var invigningen av Pernilla Wibergs hotell i Idre som jag var på.
Då så hette han mannen Bödvar, va?
Ja, Bödvar Bjerke.
Hon äger den fortfarande, va?
Ja, det tror jag. Men hur som helst, då satt jag i bastun på kvällen eller natten tillsammans med, håll i nu, Leif Pagrotsky och prins Albert av Monaco. Det var vi tre som var gänget i bastun.
Nej, skämt åsido. Olle, vad vill du ha för en vignett?
Jag vill ha någonting om dam-VM i fotboll.
Ja, men då är det ju gula och blå.
Ja, det är ett par veckor kvar bara nu till dam-VM i fotboll. Känner ni pulsen?
Nej.
Jag måste säga att det gör jag inte.
Nej. Det är lätt att tro, tyckte jag åtminstone, att det då blir 23 spelare som det är i truppen. Och så några ledare som drar iväg till Australien och Nya Zeeland där VM ska vara. Då tänkte jag kanske en förbundskapten, assisterande förbundskapten, läkare kan man ju tänka sig, massör, kanske materialare. Då tänkte jag kanske 23 spelare plus 6 pers kanske. Kan ni gissa hur stor staben är som åker med de här 23 spelarna?
Det är en populär resa. Så att, alltså, Nya Zeeland och Australien är ju kanon. Så att det är nog ett jättestort stab jämfört med antalet aktiva.
Jag tänker att de är nästan 50 pers. För det är väl också, de räknar väl med pressfolk. De räknar med, det är någon som har en, någon ska klippa naglarna på Kosovare Aslan. Alltså, det är, någon ska också hålla henne glad. Tror ni Aslan har med sig en egen liksom liten gycklare? För att inte, eller någon som håller henne på banan. För att hon inte ska vara sur och inte intervjuer och sånt.
Ja, precis, att hon inte ska vara så här, att hon är sur över att de inte får någon tillräcklig press i damfotboll. Och samtidigt som hon säger nej till intervjuer.
Det är så jävla puckat.
Ja, så här, jag har faktiskt en, jag kan dra listan på vilka som åker med. Det är lite långtråkigt för det är ganska många. Men häng med och njut.
Är det några roliga namn då?
Ja, men jo, men det är roligt. Men jag kör på här. Det är då förstås det är Peter Gerhardsson, förbundskapten. Magnus Wikman, assisterande förbundskapten. Victoria Sandell, tränare. Leif Troedsson, målvaktstränare. Anders Eriksson, analytiker. Niklas Engnell, bevakare. René Sigers, bevakare. Homan Ebrami, läkare. Mats Börjesson, läkare. Saders Bershingman, läkare. Pontus Ekblom, fysiolog. Rasmus Liljeblad, fotbollspsykologisk rådgivare. Annika Näsmark, fysioterapeut. Kristina Forsblom, fysioterapeut. Martin Bergqvist, fysioterapeut. Jenny Larsson, fysioterapeut. Jens T. Andersson, landslagschef. Marika Domanski-Lyfors, landslagschef. Magnus Andersson, koordinator. Stefan Dejemy, säkerhetsansvarig. Jessica Karlsson, materialansvarig. Sara Thunebro, material. Peter Loxvi, material. Fredrik Madestam, pressansvarig. Jessica Kjellin, pressansvarig. Johan Veganic, sociala medier. Anna Molainen, fotograf. Johan Lindeborg, IT-ansvarig. Ulrika Andersson, kock. Dick Broström, kock. Sara Pettersson, partnerrepresentant. Och Anders Goding, partnerrepresentant.
Hur är det möjligt? Det är alltså rent groteskt. Det måste vara rekord.
Ja, det är helt otroligt.
Men det brukar vara lika många med herrarna, tror jag.
Nej, inte så där många brukar nog inte vara. Inte ens på ett VM. I alla fall inte det som har varit. Men det kanske kommer också på här sidan.
Vi gick till 2018, VM 2018.
Då var det inte så många som det här. Inte.
Det, nej, men så här, det här alltså, det är 32 pers utöver truppen på 23. Varför är de så många?
Ja, det är en populär resa, tror jag. Många vill åka med och det är väl en sak man har sett fram emot väldigt länge, att få komma till andra sidan och alltihopa. Så att,
men har förbundet med obegränsade resurser, så de som säger åker med så får de åka med? Eller?
Nej, men de har väl jobbat på det här i så många år, att komma med till den här resan kan jag tänka mig, och att det har lagts undan medel och det, men det låter ju som att de har mycket pengar som helst i en damfotboll, ja, i så fall.
Hur viktigt är det med en stor stab, Jesper, du som kan saker?
Det är väl viktigt för att undvika alla fallgropar och säkra upp helt enkelt, om det händer någonting, att helt enkelt bästa förutsättningarna för
laget. Men liksom bara kock liksom, alltså måste man ha en kock om man kommer till att ta Nya Zeeland? Alltså de har ju samma, om inte bättre, hygien än vad vi har i Sverige. Det
större risk. Hyr de inte ett stort komplex då och så ha utan kock? Alltså de går inte på restaurang utan det ska vara specialkost och det måste ju vara något sånt.
Det är någon större risk att bli sjuk i Sverige, tror jag, än att bli sjuk där på Nya Zeeland.
Men om vi går till de största framgångarna som svenska fotbollslandslag har haft. Herr-VM 58, herr-VM 94 och dam-EM 84. Hur stora var staberna då? Jag vänder mig till Mats.
Alltså, det var ju alltså otroligt nedbantat. Tänk på damerna 84 då med Pia Sundhag och alltihopa i finalen mot England.
84 var ju Pia-materialer.
Då kan det inte ha varit många mer än förbundskaptenen, rasterande förbundskaptenen och kanske någon, eventuellt någon läkare.
Ja, och 94 då?
Sverige 94?
Ja.
Ja, det var inte alls många. Jag menar, jag följde det intensivt, VM 94 av det. Så att det var kanske, det var inte ens hälften av det här gänget som var med då. Så att jag vet inte.
Det var väl typ Tor Grip som hängde med.
Ja, Mats 94, Anders Lindbar var både materialare och sociala medier ansvarig.
Ja, just det.
Han satt på bänken. Tänk så att Lindbar satt och la ut med en rack i uppkoppling.
Att Lindbar inte behövde psykologisk hjälp efter det under det mästerskapet är ett mysterium faktiskt.
Precis.
Han grejade tydligen, hoppade in de sista minuterna mot Bulgarien, trots att han då blivit av Tommy Svensson totalt tillplattad psykiskt.
Han hade tänkt åka hem, har han berättat, men Claes Ingesson, som hans rumskompis, övertalade honom att stanna.
Det går ju rykten om att, som att Anders Lepar korrekturläste de här dikterna Tommy Svensson gjorde.
Det är alltså tre läkare med ett lag på 23 spelare i truppen. Det blir alltså en läkare på tre, eller det blir en läkare på 7,5 spelare. Alltså hur sjuka kan spelarna bli?
Men de har väl olika kompetens då, eller?
Ja, kanske allmänläkare. Och sen så är det fyra fysioterapeuter. Vet ni ens vad fysioterapeuter är för någonting?
Ja, men typ sjukgymnaster.
Det är exakt, precis. Det är sjukgymnaster.
Kalle min, som gifter sig, det jag berättade om Gotland. Mm. Han och hans fru Karo då, är sjuk- eller fysioterapeuter.
Ja, och sen så...
Jätteduktiga.
Så fysiolog, en fysiolog på det. Vad gör en fysiolog då?
Mäter kanske eventuellt lungkapaciteten eventuellt.
Delvis säkert. Den säger så här, nu läser jag innantill. Jobbar med vilka faktorer och organ som samverkar för att organismens eller kroppens egenskaper, som till exempel temperatur, hålls på en jämn och frisk nivå.
Mm. Oh. De springer på ett rullband kanske, kollar hjärtfrekvensen.
Ja, men det, 58 hade vi ingen sån. Tor Grip hade ju ingen sån.
Nej, det var enklare förr. Det är alltid krångligare nu, brukar jag säga.
Ja, och så var det också en
nacka med en pulsklocka. Sprängde pulsklockan.
Och så en fotbollspsykologisk rådgivare som heter Rasmus Liljeblad. Vem i laget behöver honom mest, kan ni säga?
Vad sa du? Mental rådgivare?
Precis. Fotbollspsykologisk rådgivare. Vem i laget behöver honom?
Ja, alltså de har väl en avsatt bara för Kosovar då?
Ja, naturligtvis.
Men jag antar att Caroline Seger ligger rätt.
Du är precis där, för det var han som tröstade Seger efter att hon missade straffen i OS-finalen mot Kanada.
Men det måste jag, där fick till och med jag, som är ganska hårdnackad av mig, fick otroliga liksom faderskänslor för Caroline Seger. För det var ju fruktansvärt.
Att ta ansvar i fotboll för en straff i en stor match.
Ja,
alltså, i avgörandet.
Jag skulle inte våga.
Vem tröstade Melberg 0-4? Chippen eller?
Men då undrar jag så här. Jag tänkte så här då. Vilka tror ni skulle vinna om truppen på 23 pers mötte staben på 32 pers? Det skulle bli väldigt grötigt.
I fotboll,
ja, precis.
Ja, men det är väl klart att staben skulle förlora.
Även om de är 32 mot 23.
Eller vinna.
Ja, däremot om de möttes i TP, vilka skulle vinna då? Det är staben.
Ja, det är staben.
Staben skulle vinna.
Men tror ni, om det säger att det var 32 mot 23, tror ni att damlaget skulle vinna?
Ja, 100%.
Jag tror inte det.
Alltså det. Ja, men det är bara så långbollar. Alltså det finns inte
staben.
Alltså, om jag säger så här, om det skulle vara 11 mot 11, alltså riktig fotboll, då säger jag vill bara dra lite namn där, för att du avfärdar det för lätt, tror jag, Jesper. Staben är inte så dålig. Alltså ändå Peter Gerhardsson har tagit SM-silver för Hammarby.
Men han är ju snart 70.
Ja, visst. Magnus Wikman, assistent förbundskaptenen, han är typ 50. Han har spelat i Superettan åtminstone. René Schlegers har spelat i holländska damlandslaget. Victoria Sandell, alltså tidigare Svensson. Hur håller hon nu för tiden? Sen så har vi kocken Dick Broström. Vad har vi på honom? Jo, han jobbar ju på restaurang Grodan på Grev Turegatan. Men vi har ju inte en blekast aning om hur bra han är på fotboll.
Säkerligen väldigt duktig.
Alltså, och sen så har vi då, jag vet inte om ni hörde det, materialen, Sara Thunebro. Hon spelade ju damlandslaget för några år sedan.
Ja, 0-3 när gul och blå kom.
Ja, men precis. Hon kanske håller fortfarande. Och sen så har vi den andra materialen, Peter Loxvi. Vad har vi på honom?
Ja, han är ju duktig material, men han är inte lika känd som pudding.
Nej, det är inte. Man kan säga så här, jag har kollat honom så gott jag kan. Jag har verkligen försökt researcha här. Det enda man kan få fram är att han är 60 år och bor i Hägersten.
Och duktig i fotboll säkert.
Ja, kanske. Men vilka tror du skulle vinna? 11 mot 11. Staben eller laget?
Damlandslaget vinner med 20-0.
Jag tror staben skulle vinna.
Och jag tror damlandslaget med 4-3.
Vad tror ni om Viaplay-laget hade mött damerna? Alltså med Sebastian Larsson, Ljungberg, Bojan Jordis, Lasse Lava.
K-mark.
Ja, de har ju vunnit redan där.
Tror du Bosse Pettersson kan drista sig till?
Nej, men sen han kör back.
Sen är väl Rickard då, som är programledare.
Ja, Rickard Henriksson, ja.
Ja,
Martin Åslund.
Martin Åslund.
Ja, men fan, de är helt sjuva ju som har spelat i Allsvenskan. Så ja, de krossar ju.
De, alltså, de är inne med 20-0. Ja. Det tror jag. Okej. Okay.
Men ja, via play-laget mot staben i damlandslaget.
Men fyra gubbar bara mot 45.
Ja, precis, de är 7 stycken i via play-laget mot 32 i staben.
Ja, det går. De vinner ändå. Via play-laget med 4-3.
Efter sadden då.
Ja, men han är sadden. Han kocken på grodan avgör.
Ja, för golden goal.
Ja. Vad heter han?
Peter Loxvig.
Det var materialen som heter.
Min för golden goal just då faktiskt.
Ja, vet han Dick Brostrom kan heta det.
Det vilket minne då. Du har inte alls frontallobsdemens. Du minns att han Dick Brostrom. Det är helt otroligt.
Vet du, det börjar också komma tillbaka. Alltså orden börjar komma tillbaka till mig.
Gud, grattis. Bra. Dick Brostrom, kocken. Har du sett att Mats, ibland så har han, oftast har han ingenting, han har bara sin skarpa hjärna och sitt minne. Ibland har han lappar med lite spridda tecken. Ja. Idag har han ett block med
Mats,
sig.
Mats, vad är du skrivit? För att det var någonting vi pratade
om. Jag har skrivit ordet Ymer här faktiskt. Mycket Ymer.
Ska vi ta Ymer nu?
Jag har snöat in på Ymer här. Alltså, jag kan inte glömma vad Kent Karlsson sa om Ymer, den storunga, alltihopa det där. Alltså, i svensk idrottshistoria så är det ganska få faktiskt riktiga bad guys. Alltså riktigt otrevliga människor som jag tänkte tillbaka på. Vilka är då de otrevliga?
Det är Lars-Anders Wahlgren som spelade i Sydafrika under apartheid som ju blev portad där. Jag vet inte hur han var som person, men han fick ett dåligt rykte. Lars-Anders Wahlgren.
Men kommer ni ihåg serien Smash? Ja. Alltså S-stjärna M-A-S och så stjärnor då. För då, de var ju då, Svante Grundberg var ju med och var någon Björn Borg-figur.
Precis.
Och sen skulle de andra, det var ju Måns Herngren.
Han har avlidit Svante Grundberg för ett par år sedan.
Ja, han har avlidit. Ja, för han var rolig den, alltså han var jättedålig i Göta kanal och i Sällskapsresan.
Men i Nattsudden, som heter Björn Wald.
Björn Wald, alltså vilket kul program det var. Alltså, de satt bara och drack sprit och spelade gamla amerikanska 30-talsvideor.
Alltså båda var ju fantastiska och det var, så att jag tyckte det inte fick den berömda hade varit värt.
Ja, men Svante Grundberg jättekul, och det, eller var jättekul i vissa sammanhang, och det där på, eller programmet då, Smash, var jättekul, men då så lyckades de ju alltid att göra bort sig, och då åkte de nämligen till Sydafrika, och allt var perfekt, och de hade fått 5 stjärnor hotell och allting. Oj, 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 sa Svante, vi visste han att i Sydafrika.
Ja. Men jag tittar tillbaka också på andra svenska busar, alltså otrevliga personer, och där har vi också Björn Borg.
Aha,
jag ser som tvåa. Den värsta i Sverige tycker jag är Micke Ymer. Jag hade varit med om något liknande.
Ska vi dra vad han har gjort här nu senast?
Han slog sig under en domarstol och fick 500 000 nästan i böter, ja, för det.
Men efter det har han gjort en sak till. Det var ju nämligen så att han ställde ju inte upp i Swedish Open i år heller.
Stoppa upp i stjärten, sa han. Ja, till en mycket duktig Christer Hult som är en gentleman. Stoppa upp de här pengarna i stjärten.
Kan stoppa upp det.
Precis, jag vill säga så här. Han blev erbjuden nu i juli då. För andra året i rad är han inte med. Och hur mycket han blev erbjuden vet jag inte, men Mikael Ymer själv säger att han blev chockad när han såg summan, hur mycket det var. Och trots det så vägrar han spela. Något som förut Mats Wilander kritiserar. Mm. Mats Wilander säger så här: jag förstår inte riktigt. Bör inte han som svensk spela Swedish Open? Jo, han svarar på sin egen fråga. Jo, jag tycker nog det. Med tanke på det stöd han har fått från svensk tennis. Mm. Och den förebild han är för många. Och då, som ni var inne på, vad Mikael Ymer säger då. Hult och hans team kan stoppa upp deras pengar i stjärten. Det är förut sina pengar i stjärten.
Det är de fruktansvärt att säga en sån sak. Men det har aldrig hänt, i alla fall inte i svensk tennis någonsin.
Och han har dessutom fått jättemycket av svensk tennis, och dessutom av Salk som klubb. Ja. Han och hans familj fick ju bo på hus vid Salks utebanor gratis i flera år.
Men vad är det som har
han
hänt?
Är otrolig.
Kan någon snabbt bara sammanfatta vad det är som har hänt mellan Ymer, Swedish Open och överhuvudtaget med svenska? För någonting har ju skurit sig någonstans.
Ja, men även förra året så avstod han ju Swedish Open, och han sa då att Zlatan spelar ju inte i Allsvenskan av en anledning. Han är för bra. Och jag spelar inte Swedish Open av en anledning. Jag är för bra.
Det var ju väldigt kul sagt.
Jag ställer bara upp i ATP, så att han retar ju upp Magnus Norman till exempel. Gjorde jag ju då.
Men inte Swedish Open ATP?
Jo, visst är det. Men det är ju så, Mats. Ibland tycker vi om honom för att han är rolig och sätter färg på tillvaron. Och ibland så tycker vi inte om honom för att han är så jävla otrevlig.
Han är mest otrevlig faktiskt. Alltså, hans barndom måste ha varit någonting alltså, åt det bistra hållet. Det kan tänka man, att blir man inte sån tycker jag. Och sen han slog sönder domarstolen där i Lyon nyligen, då fick han böter på nästan 500 000. Plus hot om avstängning i franska mästerskap, vilket inte hände utav förbundet, internationella förbundet. Men alltså, bete sig då som han gjorde där. Det är otroligt, otroligt uselt. Jag kan inte
tänka. Men har han råd med det, Mats? Alltså 500 000 är ändå mycket.
Han har spelat in 2,5 miljoner i år redan i kronor faktiskt. Och förra året...
Men ändå 20% av hela summan.
Ja, alltså
det är mycket.
435 000 fick han böta för det här hålet i domarstolen. Och det är en stor del av det han har tjänat i år. Om man tjänar 2,5 miljon så är ju nästan 500 000. Det är ju en...
Men att han säger sådana här grejer då som stoppar upp i skärpen, det är otroligt.
Det tycker jag var lite kul. Men jo, även om det var oförskämt. Det var väldigt oförskämt. Jätteoförskämt. Men det var kul också. Alltså det är kul att det händer ändå.
Jag vet inte. Men Björn Borg var ju lite åt det hållet också. Alltså Borg gjorde, skillnade på Borg och Ymer, det är ju det att Borg var den största stjärnan vi haft i tennis någonsin. Så att hans förlåtande, alla förlät Borg hans dumheter naturligtvis. Men Ymer är ju 61 i världen, så att det är lite annorlunda.
Men Thomas, jag undrar om, jag tror inte Ymer är så korkad. Jag tror att Ymer är han är ett case. Alltså det är någonting som kanske inte stämmer. Jag tror inte han är så dum.
Nej,
han... Borg är ju dum.
Ja, det är inte, nej, det, jag skulle säga Borg är street smart.
Han är smart på olika sätt. Jag undrar om Borg, liksom jag, har fått någon form av demens.
Ja, ja.
Börjar tappa ord och så.
Men Mats, du var inne på det, din berättelse om Borg. Varför rankar du honom tvåa?
Borg i otrevlighet efter Ymer i svensk idrott. Alla kategorier faktiskt. Och Zlatan då på tredje plats. Men när det handlar då om Borg så var det idriga bråk om Davis.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Upp till exempel. Han ville straffa Svenska Tennisförbundet och inte ställa upp i Båstad och så vidare under flera år. 77 då, första gången. 1980 vägde han prata svenska på presskonferensen då som någon
just
sorts,
det.
Någon
du,
sorts
vet det, SVT-sporten ställde frågor, ja, på svenska, han svarade på engelska. Det var helt otroligt.
Då hade det varit ett förspel då med Janne Svanlund.
Det var Jan Svanlund, ja, precis.
Som Janne då, som alltid var omedveten om allting. Helt borta som vanligt, Janne Svanlund skulle ställa en fråga till Borg då. Men då hade nog det hintats om att Borg skulle kanske inte svara på frågorna. Men Janne gjorde ju bort sig då. Och Borg skämde ut SVT ordentligt. Och så vidare. Sen var det ju mycket att han inte spelade i Swedish Open i Båstad också. Han var inte med under 4 år. 76, 77, 79, 81. Och jag minns också 1975 när jag var i Båstad. Då när Borg var väldigt ung... 75, då spelade man Thomas Kock ifrån Brasilien. Och det var återigen då en boll som en domare dömde ut från Borg och som kanske var inne, kanske inte var inne. Och då tände Borg till, då la han sig, då slog han bort varenda boll på ett skandalöst sätt. Liksom,
för att, så han tankade resten av matchen?
Han tankade värre än så, han slog dem upp på läktaren hela tiden och vägade sig komma på presskonferensen efteråt, och det var ju en skandal då. Borg var ju stora stjärnor att jobba där. Så att det började så med Borg 75 och sen fortsatte det i samma stil under alla år fram till 81 när han la av. I stort sett var det så.
Det lät inte så street smart.
Nej, det har
just, just det här.
Det har du poäng. men så din lista är alltså Zlatan tredje plats.
Zlatan trea.
Tvåa.
I Borg och etta i Ymer.
Grattis, det är första listan han är etta på då, Ymer.
Så är det.
Grattis Ymer.
Jag hade ganska mycket med Jan att göra i Båstad då, tidiga år och det. Han var ju där för TV-sporten och alltihopa där. Så att vi umgicks ju då. Alltså han var ju urusel som TV-reporter, det var ju verkligen urusel.
Ja, han var väl tekniker eller fotograf från början, va?
Ja. Han kom in då tack vare att han då med Lennart Schweder som han då smöjde med vistelse på hans land och med sin motorbåt också, Jannes Farnlund, så att han fick liksom sin korn på chefen då, så att han kunde lägga fram sina planer på att bli reporter istället. Men han passade ju absolut inte som det. Sen var ju också studioman också, alltså läste nyheter i studion, och det var, där var han ju lika dålig där. Så att han försvann.
Otroligt skarp sågning. Som en bisats bara. Han var lika dålig där.
Han försvann ju sen från TV-rutan när kraven ökade sen. Ja. Och han slutade då med hästsport egentligen bara.
Som kanske. Men var han bra där eller?
Ja, ja, okej, tyckte jag att han var. Han var bättre där än på andra ställen.
Alltså Björn Borg tvåa på Mats lista, och nu ska vi komma till mer till Björn Borg, men för Wimbledon drar igång nu. Mats, vem är favorit skulle du säga?
Ja, alltså Djokovic kan man nog hålla som favorit. Hans bästa underlag gräs, så att är han normalt stöt i den bristande konkurrens som är nu, så bör han nog kunna
bristande konkurrens, det är bara hela världen.
Jo, men alltså då när Rud, som är urtråkig, norrmannen då, går till final både i US Open och franska i fjol och franska i år, så är det ett fattigdomsbevis för tennisen, tycker jag. För något tråkigt att spela en Rud finns inte att se överhuvudtaget, tycker jag.
Men är Djokovic nu, han kan väl bli den första sen typ Rod Laver 61 och vinna alla fyra Grand Slam-turneringar på ett och samma år?
Så kan det vara, ja.
För han har väl vunnit Melbourne, alltså Australian Open, uh-huh. Och han har vunnit Franska Öppna, han är favorit nu.
Stämmer.
Och vinner han Wimbledon och US Open,
då är det bara US Open kvar, ja.
Då vinner han alla.
Ja.
Men han skulle ju vinna US Open också för några år sedan. Då föll han i semifinalen på ett väldigt överraskande sätt. Så att han är lite till år. Han är född 87, så han är 36 år. Och det är klart, det är en kritisk ålder för en tennisspelare. Ofta brukar de tappa ganska mycket just då. Nadal, som vann två titlar förra året, Australien och Franska, är ju slut nu i stort sett. Han är 37 nu, 36 var hans sista år. Så Djokovic sista år är nog nu, tror jag, 2023.
Och grejen är att om han tar det här nu, då blir hans 24:e Grand Slam-titel, och det blir hans 8:e seger i Wimbledon, och det är lika många som Roger Federer har, och än mer än Pete Sampras. Mm. Och om vi kommer då till Borg, en lite ledande fråga, vem är den fjärde mest framgångsrika spelaren i Wimbledon genom tiderna?
Är inte det Borg då?
Det är Björn
Borg.
Han
har vunnit fem.
Han vann fem segrar på det.
Fem raka.
Just det.
Och som en hyllning till Björn Borg så kommer här två helt sanna anekdoter om Björn Borg. Och en bonusanekdot om Mats Wilander. Och jag tycker att ni ska få betygsätta de här. Mm. Och de här har jag fått till mig i veckan av en, man kan kalla det min deep throat. Jag kommer ju naturligtvis inte avslöja vem det är. Men det är en ATP-spelare på touren.
Är det bättre än min lilla fish-anekdot?
Det kan man säga. Alla tre är bättre än din lilla fish-anekdot.
Och, jag är så dålig på anekdot. Alltså.
Och alla är alltså från förstahandskälla på allihopa. Och är ni beredda? Ni ska få bedöma de här då. Det är tre stycken. Två Björn Borg, en Mats Wilander. Jag börjar. Nummer ett. Kommer ni ihåg när Björn Borg åkte ur US Open? Han förlorade finalen mot McEnroe 1981. Mats, var du där? Eller?
Jag var där.
Du var där?
Jag minns inte.
Nej, visst gick han bara därifrån? Supersur. Kan du berätta hur gick det till när
han
förlorade?
Ja, alltså han jag förföljde nog Borg då, för att det var bråttom med en intervju, kom jag ihåg, efteråt då. Jag hade ju en bra relation med Borg med ett undantag från 1980, men då 81 var den bra igen, så jag förföljde honom då. Och han gick ju genom de här sponsortälten, kom jag ihåg, för att snabbt komma till omklädningsrummet och så bara ta på sig kläderna, ta kläderna i handen och in i bilen på parkeringen. Men jag kommer ihåg ändå hur amerikanerna värdesatte Borg när han gick från arenan, fast han hade förlorat mot McEnroe. Så var det otroliga applåder och folk ställde sig upp, ge vakt för Borg när han passerade det där området, med sponsorer, kommer jag ihåg. Så att det var ändå trots förlusten en hyllning till Borg där. Men så försvann han jättesnabbt från parkeringen med bilen och försvann iväg.
Han försvann och ingen vet vad han gjorde förrän nu. Men så att vad han gjorde, han drog till en restaurang. Och gick och satte sig och beställde. Kan ni gissa vad Björn Borg beställde efter förlusten mot McEnroe i finalen i US Open 1981?
En stor stark.
Du är alltså, på rätt väg.
Jag tänkte att det är ett glas mjölk.
Nej, så här är det. Och nu är det citat. I want a large pizza with everything on it en 14 Michelob.
Vad fan är det för en
Michelob? En öl. En stor pizza ja. Med allting på.
Ja, ja.
Och 14 bärs.
Vad är det, Michelob?
Michelob, det är amerikansk ölsort.
Men tänk om man tog kul. Alla dem på rock på stående fot, alla 14. Det vore ju i så fall fantastiskt.
Ja, visst är det bra. Ja. Det är den första anekdoten. Anekdot nummer två handlar om Björn Borg och Niklas Kron. Mats, vad har vi på Niklas Kron?
Jag måste grubbla ordentligt.
Ja, okej, jag förkortar din plåga. Alltså nu, då var han ju ingenting. Men med dagens måttmätt, han var ju bättre än Ymer. Som bäst så var han rankad 46 i världen i slutet av 80-talet. Han nådde fjärde omgången i franska mästerskapen 1990. Men framförallt så är han känd som upphovsmannen till det här visst-tecknet som Mats Wilander tog när han vann.
Okej.
Det kommer ihåg visst.
Alltså det var Kron som låg bakom.
Kron uppfann det. Och sen så blev sen körde Wilander det. Och sen så faktiskt Leighton Hewitt snodde ju det sen. Och kallade det för sitt come on-tecken. Som han ville varumärkesskydda. Och då blev svenskarna sura. Som ett sidospår.
Men det var det de sa i den här som vi pratade om. SMASO. Men Swish.
Smash, ja. Precis.
I Smash on. Swish.
Exakt.
Swish. Och det måste vara från det.
Det var från Wish-tecknet,
ja. Det är grunden för det där då.
Ja, men precis, så var det. Hur som helst, Björn Borg och Niklas Kron var i USA någon gång i början av 2000-talet för att spela uppvisningsdubbel. Och Borg var superbakis och ville verkligen inte spela. Men han var ju den stora stjärnan och kunde liksom inte med och berätta för arrangörerna att han inte pallade att spela. Så hur lösa detta? Jo, Björn Borg ringde till Niklas Kron som var på ett annat hotellrum då, kan man misstänka, och sa så här: hej Niklas, din lunch är serverad i mitt hotellrum. Kron fattar ingenting men kom förbi. Och då möts han blev lite förvånad. Han möts av 8 stycken Bloody Mary som står uppe som i Niklas Krons lunch. Så han då, Niklas Kron får supa de här 8 stycken Bloody Mary. Och då så går alltså Björn Borg ner med Niklas Kron till arrangören och säger så här: hello, my partner, he's too drunk. Sorry, we can't play.
Aha. En smart fälla där som man osätter.
Alltså är det Niklas Kron som är deep throaten? Som det låter ju så.
Nej, det är en annan spelare på Atopiatoren samtidigt. Ja, ska vi ta anekdoten med Mats Wilander?
Ja.
Mats Wilanders stora år, vilket år är Mats?
1988. 88, ja.
Precis, då vann han australiska. Förlåt. Han vann franska. Och han vill bara bevisa att pannlomstemensen.
Nej, och att jag har snappat upp allt ni har pratat om.
Ja, just det. Han vann i alla fall australiska, franska och han vann US Open. Och vem slog han i finalen i US Open då, Mats?
Lendl.
Lendl, och vad var siffrorna?
Det var i alla fall 6-4 i femte set, det vet jag. Han låg under, alltså det var 2-1 till Wilander efter 3 set.
Stämmer.
Och han vann med 6-4 i femte.
Stämmer, det var 6-4, 4-6, 6-3, 5-7, 6-4.
82 vann han ju mot Guillermo Vilas i finalen i franska.
Okej, det var tidigare.
Med 3-0, ja.
Hur som helst, efter finalen så var han på sitt hotellrum när det ringer i telefonen och hotellreceptionisten frågar om det är okej att släppa vidare ett samtal. Och det är Brooke Shields som vill ha tag på honom. Ska vi kanske säga vem Brooke Shields var, är var och lever?
Tillsammans med Agassi.
Ja, senare, ja.
Världens snyggaste kvinna på
precis. Den 1988 var hon 23 år, skådespelerska och allmänt känd som världens vackraste kvinna.
Det var också att på typ 6 år tidigare så blev Michael Jackson väldigt känd eller ökänd när hon var 17 och han tog med sig Brooke Shields på någon typ Oscarsgala. Och sen var hon med i den där Blå lagunen och allt vad det var. Så att det var liksom en skandal verkligen då att hon var 17 bast och Michael Jackson redan då visade upp vissa kanske tendenser på otillbörliga beteende.
På sin sjukhet, ja.
Ja,
så kan man. Men här då i alla fall så var hon lite sugen på Mats Wilander. Han hade vunnit, hon hade suttit och tittat antagligen och hon blir framkopplad. Och hon grattar till segern och frågar om Mats möjligtvis har tid och har lust att gå ut med henne på kvällen och festa och äta middag. Vad tror du Mats säger?
Han hade sin Annette Olsen, så att jag tror han sa nej.
Han sa nej, men inte av det skälet. Han sa så här: no, sorry, me and Jocke Nyström have a backgammon appointment.
Han kanske hade menat Anette i alla fall då. I grunden.
Jag vet inte. inte men, det är så kul. Han åker nu så jag ska spela backgammon. Ja. Det är så jävla bra.
Han kanske tvistade till svaret för att vara lustig.
Alltså, jag vet inte vad du säger, men jag tycker nog den första anekdoten var ju sämst. Eller, alltså, den var minst bäst, för den var rolig också. Ja. Men den var väl ändå...
Bloody Mary var ju kanske...
Jag tycker Bloody Mary var roligast.
Något roligare.
Jag tycker Bloody Mary var roligast. Ja. För att Bloody Mary var... Det var så otroligt beräknande av Borg.
Alltså Borg är ju som sagt stridsmart. Alltså han tänker till och han sätter gärna sina kompisar i ett svårt läge.
Niklas
och...
Kron fick 8 stycken Bloody Mary han skulle svepa alltså, till lunch.
Borg är ju känd för att sätta polarna i ett svårt läge och alltid tänka på sig själv. Så
ja. Ja, det är riktigt egoist. Men den här var ju också jättebra såklart.
Ja, vilken var bästa?
Jag tycker nog ändå Bloody Mary är roligast.
Bloody Mary.
Jag håller med. Och jag har en liten släkting till den här Brooke Shields och Mats Wilander-historien. Uh-huh. Och det är att någon gång under tidigt 2000-tal eller sent 2000-tal, när Petter Andersson, alltså Ljusvattnets Henri, spelade i Hammarby, så var de över i Los Angeles på någon form av träningsläger. De kanske redan då hade vissa kontakter med de här. Jag tror att Anschutz Entertainment Group ägde nog både Hammarby och eller Galaxy. Men då i alla fall så är de ute och gissar vem det är som raggar upp, eller försöker. Hon raggar inte upp, hon försöker ragga upp Petter Andersson, men han säger nej. Och nu snackar vi alltså dåtidens, eller kanske nutidens också, liksom vackraste kvinna, den världens vackraste kvinna.
Linda Evangelista?
Nej. Det är alltså Woody Allens favorit.
Jaha, något litet barn?
Nej, faktiskt en vuxen kvinna.
Men kan inte mer affärer, nej.
Petter Andersson får alltså kortet kom när du vill. Du får komma precis när du vill. Eller Scarlett Johansson.
Nej.
Han tackar mig.
Varför gjorde han det?
För att den här flickan.
Otroligt. Ja, det får man säga.
Det är väl en bra historia.
Den är jättebra. Men den platsar ibland de här historierna.
Hur då kunde komma när som helst? Alltså längre fram här, i tid också? Eller var det samma?
Det kanske gäller fortfarande.
Kanske inte 3 veckor.
Och inte nu va?
Nej, det var ju ingen livstid. Det var inget så här kontrakt han fel.
Nej, men
livstidskort.
Klart det är jobbigt att komma nu och hon har annan...
Medlemskap på Scarlett Johansson. Nej då, Petter Andersson, han fick väl så här, kom under natten, jag är i huset liksom. Mm. Men han sa, nej men jag är flickvän.
Mats, du var inne på Annette Olsen där som Mats Wilander var tillsammans med. Hon var väl tidigare, uttrycket lite fult så jag säger det tyst. Tennishora. För hon blev tillsammans med Stefan Edberg sen. Brooke Shields var ju också, för du var inne på det. Hon blev tillsammans med Agassi sen. Hon gifte sig med Agassi. Ja. Och då vet jag att han var ju så fruktansvärt svartsjuk, har hon berättat. Så det skets ju. Hon hade en gästroll i Friends. Och då var han och tittade, det är ju livepublik där i Los Angeles, så han var och tittade. Och då i hennes roll så ingick det att hon skulle slicka på Joeys hand. Och då blev han skitförbannad, Agassi, och drog ifrån publiken. Och tyckte att, och hon sa, men för fan, det är ju skådespeleri, det är inte på riktigt. Och det fattade inte han. Och då har hon efteråt förklarat det med så här, att det var jättejobbigt. Men under den här perioden, då var alltså Agassi så nere i metamfetamin. Och det var en nyhet för mig.
Men jävlar, den är också en bra eller anekdot. Den är ju, det är ju mörkt såklart.
Ja.
Men alltså Agassi då, världsetta, metamfetaminist och perukbärare.
Precis.
Det är 3 epitet.
Och han bröt också det här att man ska bära vitt i Wimbledon. Det gjorde han ju inte. Ja.
Men han agerade på ett sånt sätt att han var en born eller boren världsstjärna i sitt sätt att vara också överhuvudtaget också utanför banan.
Det är alltså en mafet som heter Shamsat Chimaev.
Ja, han som då sägs vara Sveriges bästa MMA-fighter. Han verkar ju superbra, men han är ju kompis med Kadyrov och han är kompis med Zlatan. Ingen jag vill vara kompis med.
Nej, och framförallt vill man inte vara kompis med Kadyrov kanske. Nej. För Zlatan bygger ju inte fängelser och ligger med brudar. För att
men typiskt Zlatan har så dålig koll. Så Zlatan älskar att vara på samma bild som den här.
Ja, och så älskar han också Djokovic.
Zlatan dras ju till sådana här killar som Olof Mellberg och Chippen Willemsson. De gjorde uppror mot Lagerbäck. Det var typiskt att de tre stack ut från det normalsvenska.
Men kul också att då Kadyrov, Chimaev och Mellberg
och Chippen Wilhelmsson.
De fyra badasses.
Ja, verkligen. Chippen bara kom med på ett hörn. Men Chippen och Mellberg, de gjorde ju världens avbön också. Ja. Var de ursäkt och hade jätteroligt samvete. Zlatan sket ju där. Men i alla fall, Chimaev, han är ju jättepolare med Kadyrov. Och det är flera av de här MMA-stjärnorna som är kompis.
Får bara säga, och han har också då också flytt ifrån det land där Kadyrov är president. Ja. Och åker och hälsar på honom titt som tätt. Och har fått uppehållstillstånd i Sverige. Så, grattis Chimaev.
Ja, han är väl fortsätt. Från Tjetjenien då. Kadyrov är starkt förknippad med Putin. Mm. Han har blivit sanktionerad av Putin senaste typ 15 åren. Borde Chimaev överhuvudtaget få fightas i UFC?
Det är klart han inte borde.
Det borde väl vara exakt samma regler för honom som det är för fotbollsspelare, hockeyspelare och andra idrottare.
Det är en jättesvår fråga. Alltså, det är klart att det är helt fel att han gör det naturligtvis då. Men där, alltså, jag vet inte hur reglerna är i det sammanhanget. Det finns inga riktiga regler i MMA runt omkring det, skulle jag tro. Men det är väl djungens lag.
Nej, men det är klart. UFC är ju en liksom genomrutten organisation. Oh, ja. Och han Dana White då, som är stor, som är despoten och den personen som styr UFC. Han åkte ju dit, eller åkte inte dit tror jag inte han gjorde, för jag tror inte det blev någonting polissak. Men det finns ju bilder när han slår sin fru med öppen handflata på typ i Mexiko. Så att det är ingen bra organisation överlag. Och de här killarna som håller på med det här, med Nate Diaz, Nick Diaz, alltså tråkiga killar.
Jo, men du slår din fru. Jag menar, vad fasiken, det är väl ingen som bryr sig om det i UFC inte?
Nej, det skiter de i, tror jag. Alltså fullständigt. Och det är ju förjävligt. Alltså, så UFC är ju, jag kan tycka att det är ganska kul med MMA.
Det är kul att kolla på.
Det är faktiskt kul. Ja. Men alla som håller på i princip med MMA, det är ju inga bra killar.
Och de är också dopade, så de skulle kunna vara med i den här turneringen du pratade om tidigare.
Det är John Jones som åkte dit flera gånger och kokain och allt.
Nej, alltså, vi pratar ju då om fruktansvärda killar, alltså killar som är besvärliga som Ymer och Björn Borg och Zlatan då, 1, 2, 3. Men alltså, de här grabbarna som vi pratar om i UFC, de går ju in på den listan bombsäkert.
Ja, de är väl nästan värre skulle jag säga. Än vad...
Björn Borg?
Ja, nej.
Mats ser ut som ett frågetecken. Menar att någon kan vara värre än Björn Borg, säger Mats. Jag har ju med mig mitt block och allt.
Ja, du har ju en till grej, Ola, eller hur?
Ja, visst har jag det. Och då handlar det om idrottskläder. Tema förbud för idrottströjor och idrottsattiraljer. Mm. Och återigen får ni en uppgift här. Ni ska ranka, eller ni ska få avgöra om det är rätt eller fel besluten som har fattats. Och det handlar om tre fall. Är ni med? Mm. Är ni med på leken?
Ja.
Ja, vad bra. Italienska parlamentet och det italienska fotbollsförbundet skrev i veckan under ett avtal som innebär att matchtröjor med nummer 88 förbjuds i italiensk fotboll. Kan ni gissa varför?
Men det är väl att det är HH, alltså, eller Hitler, 8-8. Och att de har gjort en grej av det, nazister.
Ja, vad bra att ta det.
Precis,
det visste jag.
H är alltså åttonde bokstaven i alfabetet. Ja, så det är exakt så.
Okay.
Och du har varit inne på det, Jesper, att Lazio är många nassar där. Och det var på något derby mot Rom. Eller mot Rom, mot Roma i Rom nyligen, så var det tre stycken som hade tröjor där det stod motsvarande italiensk översättning Hitlerson typ, och sen så hade de sjöng de antisemitiska ramser, och det är alltså Lazio, de märker vara nassar i Lazio.
Fruktansvärt.
Ja. Vad säger ni, är det rätt eller fel att förbjuda talet 88 på tröjorna?
Ja, i så mått så är det väl det, tycker jag.
Jag tycker att det är rätt också.
Ja.
För att, med tanke på att, alltså, man måste ju förstå historien i Italien, hur det har sett ut, och att det har varit jätteproblem just med högerextremism och nazism.
Ja,
och
men
sådär,
det,
och fascism.
Det är ju det nu också med Meloni och allihopa de där.
Ja,
jag menar, herregud, det går ju åt höger så det donar om det, Italien, och Italien har ju lätt att hamna i fascism.
Det är alltid ett stenkast ifrån. Likt Sverige har lätt att hamna i socialdemokrati, så har Italien lätt att hamna i fascism.
Ja, exakt. Okej, nummer två. NHL så förbjuds till nästa säsong alla former av tröjor som manifesterar politiska budskap. Till exempel manifestationer som Pride Night för att uppmärksamma HBTQ-personers rättigheter. Det har varit ett stående inslag de senaste säsongerna, men det förbjuds. Likaså Hockey Fights Cancer, då spelarna har värmt upp i lila tröjor. Samt Military Appreciation Night, då spelarna har haft kamouflagefärgade tröjor på uppvärmningen. Detta förbjuds nu helt och hållet. Vad säger ni om detta?
Man ska nog inte blanda ihop sådana här grejer, tror jag, som Fight Cancer är ju kanske sympatiskt då, och kamouflage är mycket sämre och sådär. Så jag tycker inte man ska blanda ihop sådana budskap med själva spelet, det tycker jag inte.
Ja, vad säger Jesper?
Alltså generellt sett så det här med att idrott inte och politiken tar ihop, det stämmer ju inte.
Nej, det går ju inte att komma ifrån, det hör ju ihop.
Så är det ju, men man behöver heller inte pusha det och vara aktiv med det. Alltså man kan ju vara... Man kan ändå försöka i de situationer det går att ändå separera. Och allt som, även om vi tre säkert tycker att de här grejerna är bra, alltså med militär, det skiter jag fullständigt i. Men däremot Pride Night och Fight Cancer, det är ju sympatiska saker naturligtvis. Men man hamnar ju lätt i, jaha, var går den gränsordningen någonstans? För att tillåter du en politisk grej, då ska du tillåta andra politiska saker också. Oavsett, så jag är mer principiell i det här, att
det tycker jag man ska vara. Det här, det, principen måste ju gälla.
Ja, för tillåter man en manifestation, då får man också tillåta andra manifestationer. Och då kan det ju bli problematiskt. Sen finns ju vissa... det där är ju en sanning modifikation också. För att, som i Italien nu till exempel. Att hade det varit något att Stalin, att S, jag vet inte, jag kommer inte ihåg vilken, så att det är 21 i alfabetet. Jag vet inte exakt, S är 21.
Det kommer inte vända emot dig, trots din pannlobsdemens.
Ja, nej, precis, men om det hade varit två, vad blir, nej, det blir helt fel. Säg någon Arkan. Mm. Nej, men någon kommunistledare som har, vad heter han, Andropov.
Ceausescu.
Andropov,
ja.
Ja, då blir det ett, alltså ettan i alfabetet.
Just det.
Då blir det 11. Det är inte lika, även om Andropov, kommunismen har också mördat.
Det var ju en sympatisk kommunist.
Förhållandevis sympatisk.
Jämförelsevis. Ja, jag föredrar Andropov alla dagar i veckan.
Ja, men där tänker jag att, ja, det håller jag med. Men jag tänker, där
jag borde trycka på t-shirt. Jag föredrar Andropov alla dagar i veckan. Ja, men Mats Strandberg.
Det kan jag ställa upp på, absolut. Jag gillade Andropov, verkligen.
Ja, men jag tänker att samhället...
Han satt ju typ ett halvår sedan dog han. De var så gamla, de där. Före Gorbel, de var ju så gamla när de tillträdde. Så att de dog.
Alla var ju tokiga. Men jag tänker att samhället har ju någonstans sagt att nazism är någon form av liksom yttre gräns för vad man kan liksom acceptera i den här yttrandefriheten. Liksom. Och där tycker jag även jag att, och då blir det ju inte helt principiellt riktigt kanske ändå med det här med Lazio. Men, eller med 88. Men jag tycker ändå att där måste man som samhälle kunna säga att det här tycker tillräckligt många människor, eller i alla fall den absoluta majoriteten, inte är okej. Okay.
Nej, precis. Och varför förbjöds då? Ja, förbjuds nu. Förra säsongen så blev det tjafs många gånger. Då flera spelare vägrade att bära. Inte Hockey Fights Cancer, det var ingen som vägrade bära. Men de vägrade bära Pride-tröjorna många. Och detta under ledning av en spelare som gick i bräschen för detta då. Kan ni gissa från vilket land den här spelaren kommer?
Jag antar att det är en rysk spelare.
Ja, men såklart. Det är Philadelphia Flyers backjätte Ivan Provorov. Han vill ju liksom inte känna sig bögig på isen.
Nej, men det tror jag, i hockeyn är en annan kultur än i övriga samhället också. Och att avstå är ju kanske inte ställningstagande som är så kontroversiellt. Att avstå de här tre sakerna istället på en hockeyarena skulle jag föredra.
Ja, men exakt. Det blir en, och då har du alltså NHL-basen, som var länge han har suttit nu.
Vänta, är det Gary Bettman?
Ja, precis. Han har suttit jättelänge. Han har beslutat att allt förbjuds. Allt med någon form av budskap helt och hållet. Och han säger att problemet är ju att själva syftet med de här tröjorna har hamnat i skymundan och blivit en distraktion för spelet. Ja. Och det har ju en poäng.
Jag håller med.
Jo, men det är
låt grabbarna spela boll.
det blir en distraktion, så det är allvarligt.
Men då kommer nummer tre här. Frågan vad vi tycker om det. Och då kommer vi till dam-VM i fotboll. Många spelare slåss för att få bära regnbågsbindeln under matcherna. Förbundet säger att det är förbjudet.
Provorov rasar.
Ja, det skulle jag verkligen göra. Förbundet säger att det är förbjudet och att det kan ge gult kort. Och Sveriges lagkapten Caroline Seger säger, citat, jag är redo att ta ett gult kort för att få bära regnbågsbinden. Och när hon då får fråga dem hur de ska göra om hon får gult kort, då tycker hon att hon är skitsmart. För då lämnar jag bara över kaptensbinden, alltså regnbågsbinden, till nästa spelare. Så får den gult. Och sen får nästa spelare kaptensbinden gult. Och jag är inte ett dugg orolig. Jag har lösningar för detta. Men det här förutsätter då att domaren inte är redo att ge alla gult kort hela tiden. För då blir ju hela truppen gult kort. Och sen blir det rött kort. Vad säger ni om Caroline Segers resonemang?
Det är så otroligt svenskt liksom.
Men det finns en naivitet och en barnslighet. För det är ungefär som att jag ska minsann få bära läderjacka ikväll. Jag skiter om mamma och pappa sagt. Det är lite den varianten.
Ja.
Fan, lite sådär liksom, tänk till lite nu.
Lite känsla för feeling saknas.
Ja, lite så.
Eller omdöme kanske.
Ja, ja, nej, det där så. Tycker jag är lite...
Så vi är pro de två första och vi är emot det sista, ska vi sammanfatta det så?
Men man får ju inte alltid som man vill heller.
Nej, och det bör Caroline Seger lära sig. Hon är ändå gammal, hon kommer inte få spela heller. Alltså, hon kommer ju bänkas, visst är det väl så?
Ja, jag kan inte tänka mig någonting annat. Hon är väl lite mer som, hon är väl mer som en form av Granqvist-figur.
Ja, är det maskott?
Jag vet att du gillar Janne såhär, men var inte det skandal att Granqvist fick åka med på det här EM:et som var?
Verkligen var det så.
Det var så konstigt bara.
Ja, det var konstigt. Det var ett felsteg av Janne. Dåligt omdöme av Janne. Det var det.
Och vi är ju lite sponsrade också.
Är vi det?
Ja, Happy Golfer.
Jag berättar.
Nej, Happy Golf är ett företag som har sin verksamhet ute på Grödinge. Och där kan man spela golf. Ja, trevligt. Vi hade till exempel ett event då med det vi hette förut. Alltså syster eller podden, måste jag säga. Gott snack. Så Gott snack hade en golf ute på Happy Golf. Jag tänkte att vi också ska ha det. En egen sportgolf. Då var det buss och grejer, de åkte dit. Och
jag ser fram emot att se din Donald Trump-effektiva korta baksim,
Mats. Nu är det ju så att, jag har tappat... Alltså då, 2006 var ju mitt toppår i golf och tennis faktiskt. Och då var jag ju med på Värnamo golfklubb. Och då gick det bra för mig.
Då pikade du?
Då pikade jag. Och då hissade grabbarna mig, kommer jag ihåg. Och det var kanon. Efter alla motgångar under många år så blev Strandberg hissad, förstår du, utav grabbarna. Och det glömmer jag aldrig.
Fantastiskt. Och vi utlovar väl nu att få se Mats spela och Olle spela i den här Eksjö sportgolfen då. Som förhoppningsvis går av stapeln i kanske augusti eller
någonting. Det hoppas vi verkligen. Mm.
Det måste vi lösa. Men i alla fall då, så på Happy Golfer kommer det i så fall att bli av. Och åker man till Happy Golfer, då kan man gå in i den fina baren, den fina restaurangen. De har en pro eller de har en shop. Man kan köpa klubbor och strumpor och allt vad det är för någonting. Och man har en 18-årsbana och man har en 9-årsbana. Man kan också hyra golfbil.
Oj.
Med de orden tackar vi.
Med de orden tack till Happy Golfer. Hörrni, vi ses nästa vecka.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.